Dilemma med Anders S. Nilsson på Mix Megapol.
Kaffet är serverat, vi är på tipptopp humör i Dilemma-panelen. Det är söndag morgon och du är hjärtligt välkommen naturligtvis. Vi ser nu som vanligt lördagar och söndagar 8-10. Och det är inte bara jag, Anders S. Nilsson här, utan panelen är Henrik Fexeus, föreläsare, författare, tankeläsare, gett ut en 500 000 böcker.
Ja, om det var det så. En 500 000 olika böcker.
En 500 000 olika böcker. En 500 000 böcker. Är det väl? Även om det är samma bok som du har gett ut en 500 000. Du har sålt 500 000 böcker.
Ja, minst.
Och sen har du varit programledare TV också. Och glad är du.
Ja,
sprudlar.
Det är ju söndag.
Så här tidigt också. Malin Gramer, välkommen tillbaka.
Ja, tack så mycket, hej.
Programledare i Paradise Hotel och åker snart dit igen. Och sen har du varit programledare för Fråga Olle.
Ja, det
och en massa andra TV-program. En veteran kan man säga.
Ja, det vet jag 17, men okej då, om du är visst, spä på bara.
Från en veteran till en annan, Thomas Järvheden är här också. Ståupp, komiker och tv-legend från massa olika program.
Jag har gjort 500 000 tv-program.
En 500 000 tv-program. En 500 000 tittar sammanlagt för tv-program. Jag har ingen aning, jag har inte gått in MMS-undersökningen. Sen är du också artist och sångar.
Ja, framförallt
du blandar stand-up och sång,
kan man säga,
med
precis.
Roliga texter och,
Jag har gjort 500 000 låtar.
Vilken är din favoritlåt som du gjort?
Det kan jag inte svara på kort arm.
Okay.
På kort arm, vad är det för brakan?
Den här glada panelen rätar ut era frågetecken och gör dem till utropstecken. Och vi börjar med vårt första dilemma om en liten stund. Hej Dilemma-panelen, jag heter Ulrika. Jag har nyligen träffat min drömkille. Minus en liten detalj. Killen jag träffar har ormar som husdjur och han vägrar överge dem. Han har dem vanligtvis i terrarium men släpper ut dem ibland. De är jätteviktiga för honom, säger han. Jag tycker att det är så jävla obehagligt. Han vet att jag inte tycker om dem och brukar ha dem inlåsta när jag är där. Men hur ska vi göra i framtiden om vi vill flytta ihop? Borde jag ta upp det redan nu att han kommer behöva välja mellan mig och sina ormar? Tänk om han blev brädad av en orm. Vad hemskt. Borde hon välja? Eller borde hon ta upp det med honom? Välj mellan mig och ormarna.
Hon behöver bli vän med ormarna, känner jag.
Oj, det var ett stort steg. Ulrika, bli vän med ormarna är Henrik Fexeus råd. Vad säger du, Malin Gramer?
Hon behöver inte ta upp det än.
Hon ska inte ta upp det än. Fast det ligger ju nästan högst upp på hennes lista.
Jag ångrar mig. Hon ska ta upp det nu.
Hon ska ta upp det, Malin ändrar sig i flykten. Vad säger du, Thomas?
Finns det något djur som äter ormar, tänker jag, om hon kan bräda honom i hat? Alltså en mungo tycker hon ska skaffa.
Mungo äter ormar.
Och döda hans bebisar.
Nej, men hon bara har mungon i sin lägenhet. Och sen om de blir sambos, då får ju han inse att det här kan bli problem.
Ja. Men hur hanterar man det här, Henrik?
Nej, men jag tänker så här, att om hon, nu vet vi inte varför hon tycker de här ormarna är äckliga, men väldigt ofta när man tycker ormar är äckliga, så, alltså vi har ju massa saker som är bra för oss, att vi har lite respekt för höga höjder, djur som kan ta koll på oss och så vidare, så det är inte konstigt om man tycker att ormar är lite läbbiga. Men med det sagt, om hon har provat att hålla i en orm någon gång och inser att de inte
det är liksom, äckliga, kan jag ta dem för.
Nej, jag tycker nämligen tvärtom, att om man gör det, redan där försvinner mycket av de här idéerna man har om vad en orm är för någonting. Så att jag undrar om hon har ens provat att ge de ormarna en chans. Hon kanske skulle behöva att faktiskt testa på dem lite för att känna om hon kan bli, jag tror att hon kan bli av med det här nämligen. Det är dit jag vill komma.
Gulla med ormarna. Bli vän med ormen.
Ja, jag håller lite med dig faktiskt, för en gångs skull. Jag tycker att hon ska jobba bort sin, för hon har ju troligtvis någon form av fobi. Det går ju att jobba bort. Men sen kan hon ju bara låta dörren stå öppen en dag.
Och låta ormarna
inlåsa nu.
Nej, men sen kanske de vill gå fria lite grann.
Fast tänk om det är ormar som är, kan ju vara giftormar, det vet man inte.
Nej, det får man ju inte ha i Sverige.
Jo, det får man. Det finns folk som har både giftspindlar och giftormar.
Det finns huggormarna i turen, Malin, så att det finns naturligt bland.
Jag tänker bara så här, det är ett ganska stort steg som ni pratar om här nu, Henrik och Malin. Alltså, visst, det finns folk som har fobier som man kan få bukt med så att de kan leva ett normalt liv, om man har en spindelfobi. Så här. Men att dessutom kräva att de ska vara sambos med det man är fobisk mot. Det är ganska långt alltså. Nej, köp en mungo och var serbo tills han inser att det här går ju inte.
Tänk om hon bara säger, du gillar ormar och gillar mungos.
Ja,
det kan väl umgås.
Är en mungo.
En mungo är en sån här liten, det är som ett litet mårddjur nästan, som är så snabb så att den liksom kan fightas med en kobra och den hinner undan liksom tills kobran har slut på sitt gift och sen biter den.
Har du aldrig kollat på Ett med naturen? Jo. Det hette det väl på 80-talet.
Nej, men det är ju ingenting som säger att hon har en fobi. Hon kanske bara har en fix idé om att ormar är äckliga.
Jo, men vem har inte
det?
Nej,
alltså, men det är det jag menar. Men då kan det ofta räcka med att prova att hålla i en orm eller få en orm drapera på sig och känna att men shit, den här är ju ganska okej. Okay, faktiskt.
Ja, okej. Okay. Alltså, mm. Men är det bara jag som reagerar så här? Så om min partner skulle flytta ihop med mig och hon har ormar i hela lägenheten.
Men har du hållit in ormar?
Det spelar ingen roll. Nej. Det är ett nummer.
Jag har lösningen.
Punkt slut. Vad säger du?
Jag har lösningen. Ja. Den dagen de flyttar ihop, då får han ha ett ormrum. Mm. Ormarna får inte lämna rummet och det är han som ansvarar för att städa ormrummet.
Mm. Och det ska vara låst så hon kan sova gott.
Det ska vara... Precis.
Ja, Ulrikas fråga var så här, borde hon ta upp det med honom om att han måste välja mellan henne och ormarna? Tycker du, ja eller nej, kort bara.
Hon ska inte be honom välja mellan henne och ormarna.
Nej, okej. Okay. Vad säger du, Malin?
Ja, han ska välja mellan orm och henne.
Han ska välja mellan orm och henne, precis. Ja, okej. Okay. Mm. Du lägger bollen till honom helt enkelt. Vad säger du, Thomas?
Nej, jag tycker...
Köp en mungo.
Ja, köp en mungo, det är mitt korta svar. Men alltså, hon ska inte behöva bo med ormar, alltså. Det tycker jag inte.
Snart ska vi prata om Rolfs... Ulrika, du har tror att du har fått dina svar. Vi ska prata om Rolfs fru snart som vägrar släppa kontakten med sitt ex. Och då undrar vi, får man vara vän med sitt ex? Detta med lite stund. Hej panelen, jag heter Rolf. Jag såg av misstag på min frus mobil att hon smsade med sitt ex. Jag konfronterade henne med det och sa att jag inte tyckte det var okej. Hon svarade att de bara är vänner och att jag inte kan bestämma vem hon är vän med. Jag tycker det är helt orimligt att hon ska vara vän med sitt ex. Visst kan jag kräva att hon slutar med det, undrar Rolf. Kan Rolf kräva att frugan ska sluta smsa sitt ex?
Nej.
Nej, säger Malin Gramer. Vad säger du, Henrik Fiseus?
Nej, men det beror lite på hur färskt det här exet är.
Mm. Okej, vad säger du, Thomas Järvheden?
Nej, jag säger nej. Han kan inte kräva någonting. Men han kanske kan prata med henne om sina känslor och... kolla, vad är dealen? Det kanske är så att hon har barn med sitt ex. Då kan hon ju verkligen inte släppa kontakten.
Det tror vi får väl någonstans utgå från att... Ja, det vet jag i sig inte. Men det hade varit ganska naturligt. Det borde man tro att Rolf förstår.
Ja, precis.
Vad säger du, Malin?
Om det är så att hon inte har barn med sitt ex och hon har varit gift med sin man länge, men det här exet har hon råkat vara otrogen med några gånger, då kan han kräva det.
Mm, då har vi väldigt många växlar på det här.
Är det här någonting du har varit med om, Malin, eller? Det lät som
Men berätta, Malin.
Nej, jag skojar.
Har du inte varit med
här? Ja, men herregud, har jag säkert. Men måste vi ta upp det nu?
Det har jag säkert. Ungefär som att du inte minns, eller?
Alltså, jag har varit med om så mycket. Jag skulle berätta allt. Herre min ge.
Men var det någon som hade ormar?
Ja, det har ju hänt.
Vi ska inte gå in där, Malin, känns som. Vi släpper det helt enkelt. Hon vill verkligen inte prata om det här. Henrik Fexeus, vad vill du lägga till?
Nej, men jag tänkte, jag inser att jag sa kanske det lite hårt, men vad jag menar är bara att om relationen med exet, alltså om relationen med Rolf heter han, va? Mm. Om den är ganska ny, relationen med exet tog slut ganska nyss, alltså där uppbrutet, så av respekt och av svartsjuk och så kan man ju ta det lite lugnt just där och då liksom. Kan vi koncentrera oss på vår relation nu tills allting har svalnat och lagt sig, men sen utöver det, min sambo sa till mig senast idag faktiskt att du vet väl att jag är kompis med min gamla kille på Facebook och så här, var det, och jag bara, ja just det, ja, och det är väl självklart att man ska kunna umgås med människor man har tyckt så mycket om att man kanske har till och med levt upp ett tag.
Absolut. Framförallt i dessa tider med Facebook kan man inte behöva umgås egentligen utan bara är vänner och likar. Vad säger du, Malin?
Nej, men nu ska jag berätta en privat sak.
Varsågod.
Jag har ju ett ex. I alla fall. Nej, men min nuvarande kille var i början så vanligt så här, men gud, jaha, du hänger med ditt ex. Du kan träffa honom, ni kan ses. Jag är så här, ja, men vi har barn ihop och för mig är det en självklarhet att vi ska kunna gå på kalas tillsammans, kunna fika tillsammans. Han kan komma över om det är någonting och hämta någonting eller vad det än är, att vi ska kunna ha en öppen relation, en öppen dialog. Sen behöver inte vi vara bästisar, men med tanke på att vi har barn så tycker jag att det är väldigt bra och schysst för barnet och för alla skull.
Men är det inte en skillnad där om ni umgås utan att barnet är så att säga i centrum, utan ni bara går ut och tar en bira?
Ja, men det skulle vi aldrig göra.
Varför skulle inte det vara okej då?
Nej, men okej, absolut. Mm. Men
det skulle skapa släktingar, eller?
Nej, men jag går väl och dricker öl med någon av mina vänner i så fall hellre. Det är det jag menar. Okay. Men så här, jag skulle absolut kunna sätta mig och fika med honom själv om vi ska prata någonting som rör vårt barn.
Ja, men då är barnet med så att säga, i ekvationen.
Men vi kan absolut prata, vi kan ju prata om andra saker också, mm. absolut. Men det är inte så att vi hänger privat, men vi kan ju absolut berätta saker för varandra och dela problem eller sådär.
Mm. Thomas, vad säger du?
Ja, det som känns viktigt här tycker jag, det är om han tror att hon kanske har någonting mer på gång med sitt ex. Mm. Då måste han ju dryfta det med henne och förklara, alltså jag blir orolig eller jag sover dåligt på natten eller jag blir osäker på oss när du har kontakt med honom, så att hon får chans att kanske visa för honom, men herregud, titta på mina sms här, det här är helt oskyldigt. Om hon däremot liksom verkar smyga lite med det och vill absolut inte visa, då har hon ju ett problem.
Det verkar, någonstans verkar det som att han har misstänkt här ett tag för att titta på sin frus mobil av misstag. Det brukar väl vara någon skrivning för att,
det nej, kan man faktiskt råka se. Ja. Mm. Det bara blinkar upp i skärmen.
Mm.
Men jag tycker att han ska inte snoka, men han ska be henne få, liksom, kan du övertyga mig om att det här är bara helt oskyldigt?
Mm. Det tycker du han kan ställa som krav. Ja, att hon ska övertyga honom om att det här bara är oskyldigt.
Ja.
Ja. Tycker du också det, Malin? Är det en skyldighet?
Mm. Ja. Jo, men det är klart. Han måste ju känna sig trygg i deras förhållande. Men det får ju inte bli att han pressar henne så att hon känner sig kvävd.
Nej.
Och det borde ju ligga i hennes intresse också.
Ja, mm. absolut.
Rolf, du kan inte kräva att hon ska sluta med det, men du kan kräva att hon övertygar dig om det. Att, ja. Det, bara, att det är lugnt och att det är små saker.
Ja.
Ja. Du får nöja med det.
Skicka in ditt dilemma till dilemma@mixmegapol.se.
Hej dilemmapanelen. Jag brukar sitta barnvakt åt min fasters barn. Jag tänkte att det skulle vara ett skönt extrajobb efter skolan. Jag går gymnasiet. Problemet är att så fort min faster lämnar hemmet så beter sig barnen helt förskräckligt. Under all kritik. De skriker, kastar saker och bråkar. De är så hemskt dåligt upp. Fostrade. Jag har sagt att jag inte kan vara barnvakt längre, men då bryter min faster ihop. Säger att jag inte får sluta för att hon har inte råd att anställa en annan barnvakt. Jag ställer upp också för väldigt lite pengar. Hon berättar om hur hon tog hand om mig mycket som liten och att jag är skyldig familjen där. Hon jobbar skift och är ensamstående mamma, så jag förstår att hon inte har det så lätt. Men hennes liv har liksom blivit mitt problem nu. Det känns inte bra. Kan jag vägra att sitta barnvakt åt henne, undrar då Frida. Kan hon det, Henrik Wikstein, så säger du?
Ja, det kan hon verkligen. Och dessutom så tycker jag att hon ska ta sin faster i örat också, som mm. försöker den här skuldtrippen.
Mm.
Nu förstår jag att det kanske inte är lätt, man går i gymnasiet och faster är äldre än vad man själv är. Men jag blir... Jag förstår ju varför de här barnen är dåligt uppfostrade med en sån mamma. Oj.
Okej. Okay. Kort svar från Malin. Kan hon det, ja eller nej?
Hon får nog bara faktiskt vara barnvakt. Hennes fasta var ju faktiskt barnvakt åt henne. Så nu får hon bara payback.
Ja. Vad Thomas tycker ska ni få höra alldeles strax. Du är världens bästa cliffhanger, Thomas. Ja. Det kommer att vara bra efter det. Heartbeat Song, Kelly Clarkson i kanalen Mix Megapol och programmet Dilemma, där vi nyss pratade om Frida som vägrar sitta barnvakt åt sina dåligt uppfostrade kusiner trots att hennes faster har det tufft att få livet att gå ihop. Och faster slänger också lite skuld på henne, att hon minsann uppfostrade henne när hon var liten, så nu får hon sitta barnvakt åt de här ouppfostrade slynglarna. Thomas, vad tycker du om det?
Jag kommer nog med en liten tredje infallsvinkel här. Jag tycker att hon ska i sådana fall förklara för sin faster att jag pallar inte, de är så oregerliga när du är borta, så att faster har en chans att kanske styra upp det här. Därför att problemet verkar vara att de beter sig illa, inte att hon inte vill vara barnvakt. Så ja, hon får helt enkelt berätta för fastern hur jävliga ungarna är.
Kan det till och med vara så att fastern jobbar över med flit för att hon inte klarar av de här
jag tror inte ens hon jobbar, hon är på krogen.
Hon har checkat in på spa.
Vad säger du, Malin?
Nej, men, ja, faktiskt. Jag tycker att det var en bra grej. Antingen det, eller så får man dra den här vita lögnen att så här, vet du, jag har inte tid att vara barnvakt för nu är jag mer i plugget och det är mycket som tar tid nu liksom, och jag måste fokusera på skolan.
Fast Malin, du sa ju ändå att det var hennes skyldighet att de andra barnen. Du skojar du bara?
Ja,
skojar du i dilemma?
Ja, som ni jag.
Henrik fick se oss, vad säger
du? Nej, men jag skulle vilja ta det Thomas sa och ta det ett steg längre. Att prata med fasten om att så här är situationen. Och sen säga att om jag ska ha barnvakt igen så behöver fasten tillsammans med barnen hitta vilka regler som gäller för när hon ska komma och vara barnvakt.
Mm.
Och sen då bestraffningar eller liksom dra in fördelar för ungarna så att de följer det
där. Någon form av fallande skala där. Nej, men, men så att det är så här, ni behöver, jag har önskemål för hur det här ska funka. Ni behöver sätta ett regelverk ihop som jag vet att kan följa. För då kan hon också liksom, då har hon alltid det att falla tillbaka till. Mm. Att det finns en bestämmelse som också kommer från fasten om hur det här ska gå till.
Hon ska ta med hårdhandskarna mot ungarna och inte tänka så mycket på
att... Henrik, är det det du säger?
Ja.
Men!
Nej, alltså, hon ska kräva att fasten sätter det här regelverket för sina barn.
Ja, du
som,
menar så.
Som hon då ska kunna förhållas till när hon är barnvakt.
Mm. Men var beredd på att det kan snedtända. Ja. Det finns ju inget som är så känsligt som att kritisera andras barnuppfostran.
Nej, men då kommer hon ju slippa vara barnvakt för all framtid. Så det kommer lösa
ändå. Men hon kommer också se till att de inte kan fira jul ihop eller att de inte kan ha födelsedagar ihop eller att det är liksom en familje...
Ja, för en gång skulle komma det bli julefrid.
Ja. Ja, men det är klart att det är känsligt att kritisera annars unga, men annars sidan så är det ju, hon har ju, det är ju fast som har försatt henne i den här skiten. Ja.
Och om fasten tycker att hon är en bitch som berättar här, då kan hon säga, men faster, tycker du jag är en bitch? Det är du som har uppfostrat mig så.
Ja, just det. Ja. Tänkte inte på det faktiskt.
Nej.
Ja, kommer vi som lite där?
Glasklart tycker jag det var.
Vi tar ett nytt dilemma här. Den lilla trådlutten betyder att ett nytt dilemma. Det här har vi från Tommy. Hej, dilemmapanelen. Mitt barns plånbok låg framme när han lekte med en kompis för ett tag sedan. När mitt barn skulle ta upp pengar ur plånboken så saknades det pengar. Kompisen hade varit ensam i rummet en tid innan. När jag frågade kompisen vart pengarna kan ha tagit vägen så föreslog hon att de kanske kunde ligga på golvet någonstans. Vi hittade inga pengar hur som helst. Vad gör man om man misstänker att ens barns kompis snott pengar av sitt barn? Borde jag konfrontera kompisens föräldrar? Kort svar, Henrik Fixius.
Jag skulle säga att det beror lite på hur mycket pengar det handlar om, hur gamla barnen är.
Okej, okay. Gamla barnen är och summan.
Mm. Men exakt var går gränsen?
Mm, ja, verkligen känsligt där.
Känsligt? Ja. Förklara omedelbart, Henrik.
Fan.
Ålder och
nej,
summa.
Ja, nej men, för frågan var ju, ska jag konfrontera kompisens föräldrar?
Ja, absolut.
Är kompisen till gammal så kanske man ska konfrontera kompisen, tänker jag. Liksom, om vi pratar tonåringar här till exempel. Mm. Och pratar vi hundratals kronor eller pratar vi 20 spänn? Liksom. Mm. Man kan också lära sitt barn då att inte ha pengar hemma.
Är summan viktig här egentligen?
Ja,
åldern är väl viktigare än summan egentligen?
Ja, men jag tänker på något sätt kan det vara så här att det kan vara en lärdom att man behöver vara mer försiktig med sina pengar. Men det är klart, är det 1000 spänn liksom, och då är det klart att de ska komma tillbaka.
Varför har barnet 1000 spänn?
Nej, men det vet inte jag. Nej, det vet inte du. Är en rik kille den här.
Vad säger du, Malin Gomma?
Nej, men jag tycker så här. Det här är skitkänsligt. Mm. Det kan ju vara så. Jag vet själv att jag kan vara så här. Men gud, nu har mina pengar försvunnit. Var är de här pengarna? Men det kan ju vara så att man är lite glömsk. Att så här, man kanske köpte någonting för pengarna. Man kanske inte hade så mycket som man tror. Ja, eller så vet man exakt. Jag la 300 spänn här i morse och nu är de inte där. Okej, de är borta. Någon måste ha tagit dem och det finns bara en person det kan vara. Då har man ju liksom någon form av bevis. Men ändå, nej, det är sjukt känsligt.
Tommy verkar ju vara ganska övertygad om att
det är... Nej, jag tycker inte det. Där har vi den springande punkten. Han misstänker att det kanske var så. Hade han varit säker hade det varit inget snack.
Nej, inte säker, men han misstänker.
Men om det liksom finns någon stor chans att det kanske inte är så, då spelar det ingen roll om det så är 1000 spänn. Då kan han inte säga något. Men om man är säker på att det var så, då tycker jag han ska säga till om det så är 20 spänn bara. Mm. Men det är väldigt jobbigt att anklaga någon om det inte riktigt är så. Och särskilt för ett barn. Alltså, vilken grej. Och det är så.
Vilket är känsligt att förklara för barnet eller för föräldrarna?
Ja, båda. Det är nog fruktansvärt jobbigt för både ett barn och dens föräldrar att med såna anklagelser. Särskilt om det inte är sant. Då blir det ju riktigt frostigt mellan föräldrarna och även ungen kommer ju känna sig väldigt ovälkommen där nästa gång.
Vad säger du, Malin?
Men sen har vi det också att nu kommer ju den här pappan alltid var lite misstänksam när det här barnet är hemma hos dem. Mm. Så det här blir ju också jättekonstigt.
Jag har ett förslag.
Ja.
Thomas.
Gillra en fälla till nästa gång. Ja. Lägg en plånbok där och så räkna exakt pengarna. Och så säger nu ska vi ner och äta, du får vänta här. Mm. Och sen så på de här pengarna är det, han strukit ett gift så att ungen dör. Nej, jag ska. Nej, men bara sen sätta dit honom efter det.
Mm. Men jag tänker att den här förhöjda uppmärksamheten som Malin pratar om, att pappa nu är lite på sin vakt när barnet kommer, kan också leda till någonting bra. För det kan ju leda till att han börjar notera mer hur det barnet beter sig och då kanske inser att nej, men det kan inte vara ett han, för att han gör ett sånt. Eller han kanske till och med säger att ja, men min son gömmer pengar i soffan. Alltså, så det kanske bara är bra att pappan börjar bli lite vaksam. Mm. Även om det är av en felaktig anledning så kan det leda till någonting bra.
Mm. För det finns ju en risk, förlåt, med att den där, att hans eget barn har ljugit.
Alltså jag har ju en son som en gång i veckan frågar vem som har varit och snott hans pengar. Mm. För att han har ingen koll själv. Liksom. Det bara, och han är lika övertygad varje gång. Någon har varit inne i garderoben där jag gör mina pengar och tagit.
Är det du?
Det är jag, absolut.
Eller så borde han gå i minnesträning. Vad säger du, Malin?
Jag glömde bort.
Jag kan säga så här, jag hade faktiskt en i bekantskapskrets som jag misstänkte snodde pengar. Och när vi hade bjöd hem folk en gång så tog jag en 100 och knycklade ihop den och slängde den framför tvn. Och sen är man kvar.
Vad hände?
Ja, den var kvar. Så misstankarna kvarstår.
Hela den middagen förgäves.
Ja, hela den middagen förgäves. Och det kostar ännu mer än 100 spänn, kan säga. Så det var en dålig situation. Vad säger du?
Malin, hojta till om du kommer på din grej. Under tiden ska jag berätta att när jag var barn så hade vi en kompis som vi misstänkte var lite oärlig. Och vår gemensamma väns pappa, han kände samma grej. Så en dag när den här misstänkta ungen skulle gå, stod i farstun där och skulle gå ut, då lyfte vår gemensamma väns pappa på mössan och sa oho, bara titta ut. Då låg det en bil på huvudet som han hade snott.
Du
gamla.
Ja, men då var, kan det ju vara 9 år liksom. Så det är en pinsam grej. Och så bara, hur ska man, oj vad den där, han var tokigt liksom.
Men tänk vad han blev ärlig resten av sitt liv sen.
Ja, han sitter i finkan.
Besöker du honom?
Nej, han snodde en bil.
Alltså, jag var inte just straffat.
Men som sagt, det är ju känsligt. Och jag tror att han ska kanske vara lite uppmärksam, men inte säga någonting. Utan mer såhär, beroende på också hur gamla barnen är. Men det kan ju vara, precis som Henrik säger, att hans unge inte riktigt har koll på hur mycket pengar han har, eller att han har lagt dem någon annanstans.
Du får ta det där åt dig, Tommy. Ta det piano. Var 100%, gillar han fälla? Eller var 100% säker på att pengarna verkligen är stulna av den här personen? Annars så tycker jag att du ska ligga lågt, helt enkelt. Men, du tycker panelen.
Men håll koll på smyckeskrinet.
Glöm inte det, Tommy. Hej, jag heter David. Jag och min flickvän har varit ihop i 2 år. Vi har en kompis som vi ofta umgås med. Vi träffades genom honom. Det har alltid fungerat bra att umgås alla tre, tills för några månader sedan. Jag har börjat glida ifrån vår kompis. Och min flickvän blir allt närmare med honom. De har dessutom haft en romans långt innan vi träffades. Och nu umgås de ibland utan mig. Det gör mig orolig. Nu när läget är förändrat så vill jag inte att min flickvän umgås lika mycket med vår kompis. Men jag är rädd att om jag ber henne om det så kommer båda två att gadda ihop sig mot mig. Kan jag be henne sluta umgås med vår gemensamma vän? Och ni i panelen sa att ni hade varit med om något liknande faktiskt allesammans. Berätta! Henrik Fexeus, kort, du får ensam svar på det.
Ja, jag ska ge ett Järvhedens svar och säga att nej, han kan inte kräva det av henne, men han bör prata med henne om det här och vad han känner.
Vad ska han säga då?
Han ska säga precis som det är, att jag är orolig, för jag vet att det är så här, och vi glider ifrån varandra, och jag när jag kommer, så ni umgås, det här
känns jobbigt för mig.
Han är ju orolig för att hans kompis ska ta hans flickvän, och han är orolig för det, kanske med rätta.
Och det kanske kan bli så också. Om man
det
inte
kanske
upp.
Kan bli så, ja.
Vi ska höra alldeles strax vad Malin och Thomas Järvheden säger om detta efter I'm not the only one med Sam Smith. Mix Megapol i kanalen, Dilemma i programmet, Anders S. Nilsson och jag, Henrik Fexeus i panelen, Malin Gramer i panelen och Thomas Järvheden lika så. Vi hörde nyss från David som vill att hans flickvän ska sluta umgås med deras gemensamma vän. Och då undrar han ifall han kräver att hans flickvän inte får umgås med deras gemensamma vän. Därför att han känner sig utfryst och rädd att tjejen ska sno deras gemensamma vän.
De hade också haft en romans tidigare.
De har också haft
det är väl det tidigare. Lite som kanske ligger och skaver, tror jag.
Det är mycket svartsjuka där som kan dyka upp. Vad säger du, Malin?
Oj. Jag har 2 sidor på det här. På ena så tänker jag så här, har de haft en romans så är de troligtvis klara med varandra. Men det finns ju också de som säger att så här, jag är personligen så, har jag haft en romans med någon, då är jag helt klar. Alltså, har jag då gått ifrån, då finns det ingenting. Men jag vet också sådana som säger att gamla romanser kan ju blomma upp. Och speciellt om de är väldigt bra vänner. Samtidigt som kompisar, i alla fall jag ser inte dem på ett sexuellt sätt. Ah, men det är knivigt.
Knivigt läge, vad säger du?
Det är ruggigt knivigt.
Thomas Järvheden, vad säger du?
Alltså så här in deep i problemet har jag inte varit i vuxen ålder. Nej. Riktigt. Jag har faktiskt, jag har sagt till en tjej en gång så att jag känner mig inte avslappnad när du umgås själv med någon av mina kompisar. Det var ett läge en gång där hon tyckte att det var så himla kul. Och jag sa, ja visst, jag tror inte ens att det är någonting mellan er. Men för mig känns det inte avslappnat att någon gammal polare till mig går och fika med min tjej. Som var ganska ny liksom. Och det fattade hon. Så hon var helt fin med det. Men när de har varit polare i flera år de här, då det känns så himla svårt att kräva att de, utan han måste nog bara liksom, ta ut sitt hjärta och hålla det i handen och berätta, så här jobbigt känns det för mig. Förmodligen det känns som att hon kommer bara säga, nej men det är ingenting. Och då har han inte mycket att göra där liksom. Men han, det är nog det enda han kan göra, tror jag.
Är det inte lite aningslöst av Davids tjej och närma sig den här gemensamma vännen så mycket när hon samtidigt ser då att David själv och vännen tar avstånd från varandra?
Jo,
kan han tycka det?
Ja, jag tycker att han ska prata med sin tjej och säga att jag tycker att det känns lite tråkigt att jag och bla 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 inte längre är så nära. Och det känns lite konstigt att ni verkar komma närmare varandra och det känns bara lite tråkigt. Usch, det är skitsvårt där.
Henrik fick säga
de ligger säkert också.
Jag har ju inte varit med om det här, utan jag har varit med om motsatsen av det här som vi belyser hur viktigt det är att just föra den här diskussionen som Thomas och Malin pratar om. För jag var ihop, vi bodde inte ihop men vi var väldigt mycket ihop. Jag hade också en bästa vän som jag jobbade ihop med och vi var som ler och långhalm, så vi hängde mycket alla tre och jag tyckte att det var så sjukt bra att vi kom så bra överens alla tre, även fast jag var i en relation och han var inte det. Och vi var ute tillsammans och de liksom var ute tillsammans. Det var så jäkla bra att det kunde vara så. Och så var det den här kvällen när vi hade varit ute alla tre och jag skulle sova hos henne. Och jag var helt färdig. Så hörni, jag behöver dra liksom, för att jag fixar inte det. Så jag åker hem till henne och somnar. Och sen märker jag på morgonen att jag fortfarande är själv hemma hos henne. Och hon kommer hem på småtimmarna. Eller jag menar, hon kommer hem på morgonen. Och jag hade ju inte alls varit det minsta orolig.
Vad känner du då?
Nej, exakt. Men det var ju det. Att jag hade ju inte varit det minsta orolig för att min bästa vän skulle stjäla min flickvän. Eller om det nu var så att min flickvän skulle stjäla min bästa vän. Men och ironiskt var ju då precis det som hände. Så därför är du det minsta orolig, ta upp den här diskussionen. För det kan ju också ligga någonting i det.
Så ni, hon var med?
Ja, hon hade inte sovit hemma hos sig utan hemma hos honom.
Hur hanterade ni det när hon kom tillbaka då?
Nej men det tog ju slut, men det värre var ju, alltså det var ju uppbrottet i den här relationen med min bästa vän som jag också jobbade med. Vi hade ju det jobbet som vi gjorde som vi höll på med i flera år, det försvann ju. Vi helt bröt kontakten. Jag kunde inte prata med de här människorna på väldigt länge på grund av det sveket som det faktiskt var.
Tvingade du fram någonting direkt när hon kom tillbaka där på morgonen? Eller?
Det märkliga var att jag behövde inte ens tvinga fram det. Jag såg det direkt.
Du såg att hon såg skyldig ut?
Det sjuka var att och nu vill jag verkligen betona, jag tror inte på något sätt på så här, du vet, att man kan känna på sig. Eller, jag menar,
fast
vad heter
man
det?
Gör det.
Jo, men man känner på sig, men jag menar inte på något övernaturligt sätt. Men jag drömde. Jag drömde att det här hände hela tiden. Vet du, jag hade världens era sjukaste dröm. Jag drömde att ni gick hem istället för att komma hit. Älskling, varför ser det så konstigt ut? Så var det faktiskt.
Wow. Du menar att du drömde det här på riktigt och sen så litar du så pass på din dröm och din berättelse om drömmen fick henne erkänna?
Ja, det var ju liksom, ja. Så.
Oj,
jag tycker vi ska ta lärdom av detta. Man ska inte ha garden nere, alltså man får inte gå omkring och vara nojig och liksom, vad heter det, paranoid, men man får inte vara naiv heller. Nej. Om en kvinna och en man eller vilka nu är som kan bli kära i varandra umgås väldigt mycket tillsammans, det kan hända.
Så David bör helt enkelt ta upp det här direkt med sin tjej.
Ja, definitivt.
Innan kompisen.
Ja, absolut.
David, hoppas du hörde det där. Hej Dilemma-panelen, jag heter Michelle, jag är 22 år och har varit tillsammans med min sambo i 5 år. Jag älskar honom men har på senaste tiden tagit upp kontakten med en gammal vän och vi har klickat, kan man säga. Vi har samma mål och drömmar i livet. Vi vill båda skaffa familj, bo på landet och ha många hästar, hundar och katter. Min nuvarande kille vill flytta in till en stor stad och vänta med familjelivet. Jag trivs bra med min kille som jag är med just nu men är rädd för att bli olycklig om vi ska följa hans drömmar. Samtidigt så är jag rädd för att offra 5 år av kärlek för att försöka med min gamla vän. Han kanske inte ens är intresserad av mig på det sättet. Vad ska jag göra? Borde jag bryta med min pojkvän, undrar Michelle, 22. Oj, här var det ivriga händer uppe. Vad säger du, Malin Gramakort?
Jag tycker först och främst att hon ska bryta med sin gamla vän. Mm. Inte ha någon kontakt med honom för att reda ut vad hon egentligen känner för sin. Är det här bara någonting som är lite roligt och som lockar, som är lite nytt och spännande? Eller är det så att hon på riktigt inte ser någon framtid med sin kille? De har ändå varit tillsammans ganska länge och de är ganska unga. Så det kanske är så att de inte ska vara tillsammans.
Har klickat sådär vid sidan av, och sen så ska hon bryta med honom.
Ja, men alltså klicka med någon kan man ju göra, absolut. Mm. Men sen behöver inte det vara på något sexuellt sätt eller sådär. Men jag tycker definitivt att hon borde reda ut vad hennes förhållande betyder för henne egentligen, och inte bara att det kommer någon som är lite flörtig, lite härlig och lite något nytt och spännande.
Hur viftas det vilt här? Vad säger du, Thomas?
Ja, jag har ju varit med om det här. Ja. Nej, men så här, jag hade faktiskt en relation från till jag var 16, vilket hon var när hon blev ihop med sin kille, räknar ut, tills jag var 26. Kan ni förstå? En och samma från 16 till 26.
17 blev det, men i alla fall.
Okej. Okay. Men matte är inte min grej. Men alltså grejen att 16 är väldigt ungt. Att liksom, man är inte klar med sig själv. Jag tycker att hon skulle kunna överväga att ta en paus med den här killen och känna efter vad hon vill. Jag tycker inte att det är rätt att träffa sin livspartner när man är 16-17 och hålla fast tills man är 89 år och död. Jag tycker inte det är rätt heller att flytta ut till ett hus och vischan och skaffa barn när man är 22. Hon måste göra något med sitt liv.
Du går tvärt emot Malin egentligen. Malin tycker att jag ska bryta med den här vännen för att reda ut om det här förhållandet du har är bra. Och du säger jag bryt med förhållandet, reda på vad du egentligen vill.
Hon kan ta en paus.
Ja, jag vet att du ska säga någonting, Malin, men vi har inte hört Fennec fixera. Så säger du, Henrik?
Nej, alltså hennes fråga till oss är ju egentligen, är gräset grönare på andra sidan?
Mm.
Och det är ju en falsk fråga. Det enda rätta svaret vi kan ge är ju egentligen, vet du gräset ut på din sida? Liksom, är det, alltså,
ja.
Och det är väl både det Thomas och Malin är inne på, att ta reda på om det är det här du vill först, oavsett vad som finns på andra sidan staketet.
Vad trivialar du säger inte det lite grann nu ändå?
Nej,
att gräset är gröna på andra sidan. Hon har ändå gjort en analys av situationen, att de har gemensamma intressen, drömmar i livet, men, vilket hon inte har med den här.
Men vet du, jag kan hitta 10 personer som jag kan liksom streamlina mina intressen med dem, så det betyder inte att jag behöver vara tillsammans med dem för det.
Nej. Vad säger du, Malin?
Det var lite det jag menade, att så här, om hon bryter med den här vännen som nu gör henne lite förvirrad, så behöver inte det betyda att han inte finns kvar om ett halvår eller ett år, om det nu är så att de är meant to be.
Nej.
Men det behöver de inte vara. Jag tror snarare är att hon någonstans börjar ifrågasätta sitt förhållande. Mm. Är det så att jag vill flytta in till stan med den här killen, eller vill jag kanske skaffa barn nu? Det är ju lite det som hon måste ta itu med.
Men finns det något väldigt...
Och sen ska hon inte bara hoppa in i ett nytt förhållande.
Nej.
Det är det jag menar.
Finns det något väldigt oromantiskt, den här pragmatismen, att man, men vi har samma drömmar, vi har samma intresse, men hon borde fråga, vem är det hon är kär i? Vem är det hon älskar?
Absolut.
Vem är det hon vill, alltså det är känslan som borde styra, inte någon slags matematiskt matchmaking. Det blir väldigt konstigt.
Alltså, man börjar nog inte tänka så där förrän man redan tycker att det är lite småtråkigt i ens relation kanske.
Mm.
Och jag skulle vilja vara så cynisk och säga att ja, gräset är grönare på andra sidan flera gånger innan man träffar den rätta. Hon kommer inte veta om det här är hennes rätta kille om hon aldrig har kollat på andra gräsmattor, eller på att säga.
Nej, men
Hon kanske till och med har grusplan.
Hon kanske har det.
Men sen är det också att det ironiska är att gräset är ju alltid grönare på andra sidan, men det är ju för evigt den andra sidan. För så fort du hoppar över till den, då är det ju inte den andra sidan längre. Så att det där, den problematiken kommer finnas kvar genom hela livet.
Men hur vet man hur bra ens gräsmatta är om man inte har provat andra gräsmattor?
Nej, men det tycker jag absolut man ska göra.
Är det några flera analogier här?
Köp en gräsklippare.
Köp en gräsklippare.
Hitta dig själv.
Hitta dig själv för att bli ordet till dig, Michelle från Malin Gramer.
Skicka in ditt dilemma. dilemma@mixmegapol.se.
Hej panelen, jag heter Louise. Jag misstänker jag misstänker att min man är transvestit i hemlighet. Jag känner mig besviken och oroad. Han har aldrig sagt något om detta till mig, men jag har upptäckt vissa misstänkta saker hemma. Efter hans konferensresa med jobbet hittade jag ett par pumps i storlek 44 i hans väska. Läppstift låg i hans datorväska. Hur långt har detta gått egentligen? Håller jag på att förlora min man? Jag känner mig lurad och nästan bedragen, men är rädd att förlora honom. Borde jag konfrontera honom med det här eller bara låta det vara hans hemlighet, undrar Louise. Och det ojas direkt här från Henrik Fixeus. Du får svara kort.
Jag förstår inte varför hon skulle förlora honom bara för att han är transvestit. Den kopplingen fattar jag inte alls. Sen kan man också fundera på om det är så att han kanske har en stor växtälskarinna. Det kan ju vara ett större problem. Mm. Men att hon skulle förlora honom för att han tycker om att dra på sig liksom en push-up, det fattar jag inte alls.
Nej, det förstår jag. Det ska jag förklara sen.
Jaha.
Vi ska prata väldigt mycket om det här. Malin Gramer ska också få säga sitt alldeles strax. Where is Love, Black Eyed Peas och Justin Timberlake i Mix Megapol i Dilemma. Där vi nyss pratade om Louise som misstänker att hennes man gillar att klä sig som kvinna i hemlighet. Något hon precis har upptäckt, och hon undrade om hon borde konfrontera honom med de här uppgifterna. Vad säger du, Malin Gramer?
Jag tycker att hon uttryckte sig att hon känner sig besviken, och det tycker jag är tråkigt. Mm. Jag tycker att hon ska prata med sin man och säga så här: jag har hittat det här, och om det är så att du gör detta, då måste hon också jobba lite med sig själv. Att hon är öppen inför att det faktiskt kan vara så. Att hon någonstans möter honom i det här och blir hans vän i det. För jag förstår inte varför hon ska känna sig besviken och också rädd och allt vad det här var. Är det nu att han gillar det, så har ju det ingenting med hans känslor inför henne att göra, tror jag.
Nej, men man kan väl så, även om besviken kanske, om det är väl kanske en beskrivning som hon väljer att säga, man kan väl förstå att hon kan känna sig chockad,
ja,
kanske,
absolut,
över detta.
Absolut.
Det kan man ju förstå. Vad säger du, Thomas?
Jag kan förstå att jag känner en oro över att hon är på väg att förlora honom, för att om det här är en så pass stor grej i hans personlighet, och han kanske har varit på den här konferensresan, egentligen var det någon transvestit träff, det vet man ju inte. Hon är kanske rädd att han har hittat nya vänner att hans nya livsstil kommer liksom locka mera. Nu håller jag med att jag tror inte att det kanske behöver vara så, men jag kan förstå att hon oroar sig lite över det. Men det finns ju ingenting som blir bättre av att hon inte tar upp det, utan jag håller med de andra att hon ska vara hans vän i det här. Och jag vet faktiskt folk som, eller i alla fall hört talas om folk som har klarat av det här, och liksom att de har fortsatt sin kärleksrelation, men att de har också hittat den här andra sidan, att hon kan stötta honom i när han vill vara sin Kerstin, eller vad den här personen nu heter.
Det finns väl en okunskap också om transvestism, alltså det betyder ju inte att man är sexuellt dras till samma kön, utan att man fortfarande gillar andra könet, men att man är, så hon behöver inte känna sig hotad på det sättet. Men besvikelsen, om vi nu nämner, hon kan ändå känna någon slags besvikelse för att han inte har berättat det här för henne tidigare, att gå till bud på något hemligt, varför har du inte delat det här,
absolut,
med mig? Vi har ju delat allt annat, men inte den här enorma grejen hos dig själv. Där i kan besvikelsen ligga.
Och det får hon ju också prata med honom om och säga det. Jag känner mig sårad, jag känner mig ledsen att du inte har vågat berätta för mig, eller att du inte har gett mig det här, eller om man ska säga delgivet. Ni förstår vad jag menar, alldeles för din morgon. Men också att prata, och så att båda två kan liksom få, så att han också får säga. Han har väl varit livrädd, såklart, om det nu är så, för vad hon ska tycka, vad omgivningen ska tycka och sådär.
Ska hon konfrontera honom hårt och säga rakt upp och ner, eller ska hon säga: jag hittade de här grejerna, är det något du vill berätta?
Ja, kanske, men inte hårt. Alltså, det får inte bli fientligt så att han känner att han måste försvara sig, utan snarare bara så här: jag älskar dig oavsett vad, men jag vill dela det här med dig. Jag vill veta vad det
handlar om. Kan inte han chocka henne bara komma in och säga att jag chockar ut den här klänningen?
Jo.
Ja, men det är nu inte han som skrivit brevet. Men det vore ju fantastiskt. Men alltså, på något sätt, jag kan ju också, som man säger, förstå hennes besvikelse. Men jag hoppas att den raderas av hennes förståelse för varför han har hållit det här hemligt. För det kan ju inte vara lätt. Liksom. Den förståelsen hoppas jag är mycket större. Och jag hoppas att hon också är till vidsyn, så att hon tycker det här okej, för det skulle kunna vara ett problem om hon av någon anledning värdemässigt, vår kära brevskrivare, inte känner att det här inte är någonting hon kan acceptera, om det är det hon menar med att hon ska förlora honom. Då har vi ett problem, men det har ju egentligen inte med honom att göra, utan det har ju med henne att göra.
Kan man förstå henne om hon har svårt att acceptera detta i början?
Ja.
Att det här är så chockartat för henne, att du går omkring i kvinnokläder, och det här är så pinsamt för omgivningen och hit och dit, bla bla, hur man kan tänka. Och sen är det så chockartat att hon måste ta en time out på något sätt.
Ja, men det handlar ju också om okunskap. Så då får ju hon i så fall dels höra allt han har att säga, kanske följa med på det möte, kanske gå med honom ut när han är Kerstin, eller vad det nu är. Eller läsa på nätet, eller prata med andra, eller bara lära sig mer.
Kommer hon också, kan man tänka sig att hon får det här dumpat över sig, att hans hemlighet blir också hennes hemlighet gentemot de andra?
Mm, ja, måste ju ställa upp för det. Mm. Sen skulle jag vilja bara svara på din förra fråga där, att absolut kan jag förstå om hon tycker att det är en väldigt stor grej. Mm. För det är inte alla som är, alltså, här sitter vi i en huvudstad där vi liksom vana sedan vi är födda att se folk som är tillsammans oavsett vilket kön man har och hit och dit. Jag är sjukt gayliberal och alla de här hbtq-frågorna sådär. Mm. Men jag har rest runt mycket i Sverige och på vissa håll är det fortfarande väldigt konservativt, och om det här är liksom långt ut på landsbygden, då skulle jag verkligen kunna förstå att hon tycker att det här är en superstor grej och kanske tycker att hon måste ta en paus för att smälta det. Mm. Men ja.
Även om hon kan acceptera det, hon går igenom den vägen tillsammans med honom, så har de ju fortfarande hela bygden kanske runt omkring som också måste.
Men då har jag en ny grej. Då tänker jag så här, då har hon två val. Mm. Antingen så får hon bara så här, ja okej, det här är kanske det han håller på med, och då får det vara hans hemlighet, jag vill inte veta mer. Mm. Eller så får hon bara embrace it och typ så här, älskling, jag vill veta, jag vill stötta dig i vad du än går igenom.
Det viftas här i studion, flera vill säga saker och ting, och vi ska fortsätta prata om det här efter Thinking Out Loud och Ed Sheeran. Dilemma i programmet Mix Megapol i kanalen. Anders S. Nilsson heter jag och Henrik Fixius är här. Malin Gram och Thomas Järveden. Och vi läste just upp ett brev från Louise som misstänker att hennes man gillar att klä sig som kvinna i hemligheten. Hon undrade ifall han skulle konfrontera honom, och det viftades väldigt mycket här. Vad säger du, Henrik Fixius?
Nej, men jag tänkte på det här som vi funderade lite på också, var de här människorna bor, och du var lite inne på det. Men tänk om det är ett litet samhälle då. Mm. Då har hon ju också, inte bara att hon ska bära hemligheten, utan du använder orden, hon kan få hela bygden emot sig. Men jag tror, utan alls stöd för det, att om det är så att de bor i ett mindre samhälle, så tror jag ju att det inte är där han är transvestit, utan det gör han någon annanstans. Ja. För att annars så hade de ju hade
det redan varit,
men lite så faktiskt. Mm. Så det behöver nog inte vara så bekymrad över, tror jag.
Nej. Men det är ändå en hemlighet du måste konfronteras
absolut
med för sina,
men det är det relationer handlar om, att vi ska dela våra stora saker med varandra.
Mm. Louise, du får ta det här för vad det är, och vi tar ett nytt dilemma. Hej, jag heter Per. Jag är 33 år gammal och har problem att träffa tjejer. Tjejer i min ålder är helt ointresserade av mig, och jag blir ofta nervös. Dock så har jag mycket enklare att träffa unga tjejer, 18-19 år. Nu har jag börjat dejta en tjej som är 18 år gammal. Jag gillar henne för den hon är. Ibland så märks dock åldersskillnaden av, men det kommer ju gå över när hon växer upp. Jag skäms dock över hennes ålder. Jag vet inte hur jag ska hantera det när hon vill träffa min familj och mina vänner. Jag har funderat på att be henne ljuga och kan på säga att hon är 23 eller något istället, men är rädd att hon ska ta illa upp. Vad ska jag göra? Borde jag be henne ljuga om sin ålder, eller borde jag försöka avsluta relationen? Kort svar, Thomas Järveden.
Nej, jag tycker om det är så att han är kär i henne och det är ömsesidigt, så tycker jag att han får fortsätta vara tillsammans, men hon behöver ju inte ens bli introducerad till familjen, han får hålla det där vid sidan av då.
Mm. Vad säger du, Malin?
Han kan inte be henne ljuga, det blir ju helt knäppt. Mm. Nej, men det funkar ju inte så. Då får han helt enkelt så här, de får hänga, och sen när han känner sig mogen att de är ett par på riktigt, ja, då får han ju stå för henne. Mm. Han kan ju inte hålla hennes ålder hemlig i så fall. Mm. Och det måste ju hans föräldrar också förstå i så fall, om han är kär på riktigt. Men frågan är om det är så att han verkligen är kär på riktigt, eller om han tycker att det är så jobbigt att träffa då tjejer i hans egen ålder, att det här är någon flykt för honom.
Mm. Vad skulle flykten bestå i, menar du?
Nej, men kanske då att han tycker tjejer i egen ålder vill ha någonting. Alltså de vill ha ett förhållande, de vill bo ihop, de vill skaffa barn, de vill... Jag vet inte om det är någon sån grej. Och då tycker jag inte enklare att träffa en tjej som inte ställer krav på det sättet. Nej. Jag vet inte vad det handlar om. Men det kan
henne
ju vara något sånt.
Vad säger du, henne fixerar spela ålder någon roll?
Nej, men det jag tänker är att det är klart att han inte kan be henne ljuga, och som Thomas sa, är han kär så fortsätter relationen, men och då vet de ju båda två att de kommer ha det ganska tufft, för de har det här emot sig med åldersskillnaden, och det kan ju också bli någon form av prövning i hur stark relationen faktiskt är. Mm. Sen så tycker jag Malins linje är väldigt intressant på vad är det som gör att han känner att han har svårt att träffa jämnåriga. Men vill han ens träffa jämnåriga då egentligen?
Kan är det något fel att träffa sådana yngre tjejer egentligen, eller är det trycket utifrån som gör att man känner sig pressad kring detta?
Ja, det är en väldigt bra fråga.
Jag skulle vilja säga att en stor åldersskillnad tycker inte jag behöver vara ett problem liksom moraliskt eller ens funktionsmässigt, så länge någon är liksom vuxen, eller båda är vuxna. Men 18 tycker jag egentligen, om jag ska vara ärlig, tycker jag där en stor åldersskillnad när någon är så pass ung, då tycker jag att det är lite weird faktiskt.
Vad består det weirda med?
Jag tycker inte att hon är vuxen egentligen. Jag tycker att man är
vuxen. Lagligt sett är hon.
Ja, det är man. Men liksom det är min privata åsikt. Jag tycker att om någon är 26 och den andra är 51, tycker jag till och med att det kan vara okej. För då kan du liksom kärlek på vuxnas villkor, båda får välja själva. Men när någon är 18, då har man så liten liksom palett av upplevelser. Ja, man kan nästan inte kanske livserfarenhet. Och då kan man nästan bli manipulerad av en 33-åring. Så att jag tycker att det hade varit snyggare om hon var äldre och han var äldre också.
Båda bör i alla fall kunna förhandla på Systembolaget.
Vad säger du, Malin?
Men det som det här egentligen är, hennes ålder är ju irrelevant i det här. Det mejlet mer handlar om ju varför vågar han inte, eller kan inte dejta tjejer sin egen ålder.
Vad är det som är provocerande för omgivningen att det är så stor åldersskillnad? För det är ju ofta det. Vad har ni för kort svar på
det? Nej, men det är väl lite det som du var inne på, Thomas. Att så här, ja, när man är 18, då har man... Hon har väl troligtvis inte ens gått ut skolan. Hon har inte börjat jobba. Hon har inte så mycket livserfarenhet. Kanske till och med bor hemma hos sina föräldrar. Mm. Är man 33 år, då har man ändå både haft, alltså, jobbat i flera år. Man har varit med om olika relationer. Mm. Man har gått igenom saker i livet mer än vad en 18-åring har.
Och det finns ett potentiellt överläge i det som man kan
utnyttja. Då ligger det också nära till hands i det som du var inne på, Anders. Att är det bara en flykt, kanske?
Daddy issue.
Frågan var ju om man borde be henne ljuga om sin ålder eller avsluta relationen.
Absolut inte.
Vi var väl ganska överens om att be inte henne ljuga om
ålder. Nej, avsluta inte heller relationen om ni nu är kära.
Är ni kära så är ni kära.
Ja. Han kan inte förneka henne liksom.
God luck, säger vi. Tid går fort när man har rolig panelen. Ja, jag säger tack till Henrik Fixius, författare. Tack till Malin Graf och Anna Rappare.
Tack för idag.
Jag säger tack till Thomas Järnleden för att stanna upp.
Tack så mycket.
Själv heter jag Anders S. Nilsson och vi säger...
God morgon!
God morgon! Ses nästa lördag 8:00. Hej då!
Hej då!
Nu startar fotbollsfesten på Circle K. Testa våra nya French hotdogs. Och dressingar med smak av hela fotbollseuropa. Italiensk parmesan, nederländsk ostdressing och engelsk sour cream and bacon. Just nu köper du en för 35, två för 59 eller fyra för 99. Vilken är din vinnare? Vi ses på Circle K i sommar.